Välkomna till Värmland Operas levande programblad inför den femte konserten i veckans konsert. Denna gång är det Värmland Operas operasångare som har huvudrollen och som har valt arior, duetter och kvartetter ur operalitteraturen. Konserten kommer att ges fyra gånger under vecka 41 med start torsdag den 8 oktober. I det här programbladet får du höra opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om idén med veckans konsert och vilka åtgärder Värmland Opera har tagit för att vår publik ska känna sig så trygg som möjligt. Repetitör och spelande ledare Bo Eriksson berättar om repertoaren i konserten medan operasångare Björn Edouard kompletterar med information om tonsättarna.
Hej, mitt namn är Olle Viggo Bang och jag är operaorkesterchef här på Värmland Opera och har den jättestora glädjen att få önska välkommen till veckans konsert som vi genomför nu på vår hemmascen på Karlstad Teater. Men vad vill vi med denna konsertserien? Jo, först och främst så vill vi efter 6 månaders nedläggning komma i kontakt och få en närkontakt med vår publik igen. Och då känns ju teatern och scen som vårt naturliga hem. Och därför blir det känslan för oss att ni kommer till oss och det är ett riktigt efterlängtet besök som man ofta får hemma ibland. För samtidigt ska man ju inte undervärdera eller nedvärdera det här viktiga sociala behovet som skapas i situationer som är nu. Och därför tror jag det är en stor glädje att kunna dela upplevelser som är viktiga och så essentiella. Och man kan dela en upplevelse hemma hos oss mer än någon gång för, där det gemensamma vi står i centrum. Så detta är vad vi vill. Men vad är det vi vill presentera och hur blir det presenterat? Det finns ju ett antal saker i denna tiden som är viktig. För ögonblicket tar vi ju in bara 50 personer. Vi har möjlighet att skala upp det till 200 om det blir så. Men då får man gå in i 3 olika entréer. Vi delar upp publiken så varje värd får ta hand om cirka 20 personer. Så vi får en trygghet i själva den känsla man har i salongen. Det finns bara bordservering, det finns en nödvändig social avstånd och det finns också ett ganska stort avstånd till scen. En ting är att salongen kommer till att fungera och där är vi ju specialister på att ta hand om publiken och hur man ska göra det i denna situation. Men det finns ju 2 delar i det här. Det ena är salongen och det andra är scen som också är den andra komponenten som ska mötas här. Och på scen kommer vi till att ha ofta en reducerad besättning, som regel max 10 musiker med 2 undantag på alla de här konserterna. Och vi kommer till att presentera repertoar som är klassisk. En del känner ni igen, en del kommer ni inte att känna igen. Men vi startar med Mozart pianokonsert och vi slutar serien på Allehelgona helgen med en stearinljuskonsert där vi kanske går lite djupare in på det vi savnar och de vi savnar under den tiden som har varit nu. Så det är ett oerhört växlande program som vi ser, som vi presenterar under den här perioden och de 8 produktioner som vi gör under veckans konsert. Detta är vad vi vill och vad vi kommer att presentera. Vad är det så vi hoppas på? Vi hoppas på att skapa en närhet, en intim situation. Egentligen om man ska hårdra det så är det ju att det finns få ting som kan skapa så många känslor och gemensamma känslor som musik, oavsett i vilken form vi upplever det. Men vad vi hoppas på är ju att det som kommer ut av våra konserter ska vara en positiv kraft som man kan ta med sig till vardagen och allt som sker där. Så ni är hjärtligt välkomna till oss till veckans konsert och jag hoppas vi ses där. Tack ska ni ha.
Hej och välkomna till Operapärlor som jag ska berätta lite grann om. Jag heter Bo Eriksson och är pianist och har repeterat med sångarna. Operapärlor är ett program på Karlstad teater med inslag ur olika operor och med medverkan både av sångare och musiker. Och jag är då pianisten och de övriga musikerna är Anna Olsson, Rado Mittney som spelar violin, Fredrik Hulte spelar viola, Emma Samuelsson cello, Carl Kinberg kontrabas. Tre blåsare är med också, Theresia Alm oboe, Anna McGregor klarinett och Jonas Arvidsson fagott. Sen har vi fyra sångare som medverkar. De är Ann-Louise Lögdlund, Anna-Maria Krave, Ole Alexander Bang och Anton Ljungqvist. Det är lite kluriga när vi har satt ihop det här programmet. Det är att båda de kvinnliga sångerskorna har det högre röstfacket. Båda är sopraner och trivs bäst att sjunga i ett lite högre register. Och det gör att när vi ville att alla fyra sångarna skulle sjunga så var det lite lurigt att hitta stycken. Men det har vi gjort, så att vi har hittat två stycken för fyra sångare. Det ena är ett stycke av Beethoven som är ur Beethovens opera Fidelio. Och det andra är ett avsnitt ur Puccinis opera La Bohème. Om jag berättar lite grann om det här Beethoven-stycket så blir sångarna jättearga på mig. För jag tycker det är så fantastiskt och de tycker inte alls att det är så fantastiskt utan bara besvärligt. Men det går så till att efter en introduktion av instrumentalisterna så börjar en stämma, en sopranstämma. Sen följer nästa stämma som upprepar det den första stämman har sjungit. Och sen så kommer den lägsta mansrösten in och han upprepar också samma melodi. Och slutligen då tenor stämman, den högre mansrösten som sjunger samma sak ytterligare en gång. Då har ni räknat ut alltså att vi får höra samma melodi fyra gånger. Men variationen som kommer runt detta är ju helt fantastisk. Det tycker ju jag i alla fall, även om sångarna inte håller med mig. Det är nämligen lite besvärligt för dem där. Men det ska vi ju hoppas att vi inte ska behöva tänka på. Jag ska prata lite grann om Puccini och operan La Bohème. Det fanns en opera av Leon Cavallo som också heter La Bohème. Och Puccini hade då tackat nej till den uppgiften. Men han ändrade sig, vilket var olyckligt för Leon Cavallo. För Leon Cavallos opera Bohème Den spelas väldigt, väldigt sällan. Däremot Puccinis opera, Bohem, på samma tema alltså, den spelas över hela världen. Och i Bohem så är det ju 4 sångare. Och det är också 2 damer och 2 herrar. Och den som jag tänker mest på är Mimi. Och vi börjar då med en aria som hon sjunger som heter Donde Lieta Orsi. Det är en väldigt känslosam sång. Och där hon tvekar om sin relation till Rudolf som är tenoren då. Och det är ju också han som svarar henne när hon har sjungit klart den arian. Och sen så händer det att det andra kärleksparet som heter Mosetta och Marcel kommer in i handlingen. Och de har ett helt annat temperament och sjunger en helt annan musik i ett mycket snabbare tempo. Och då händer det fantastiska i musiken att man kan höra då det första kärleksparet sjunga i det långsamma tempot. Och det andra, lite mer upprörda kärleksparet, sjunger i det snabba tempot. Och det här går så småningom samtidigt. Vilket ju kan vara förvirrande när man hör en inspelning. Men ser man det i verkligheten, då blir det ju glasklart. De här olika temperamenten som finns.
Beethoven föddes i Bonn 1770 och avled i Wien mars 1827. Efter att ha värjt sig för eventuell tänkbar censur och efter att ha nödgats omarbeta treaktersoperan Leonore till en tvåakters Fidelio hade den nya versionen sin urpremiär i Wien 23 maj 1814. Förslaget att ändra operans namn från Leonore till Fidelio väcktes av den dramatiska sopranen Pauline Anna Milder Hauptmann som sjöng Leonoras parti både vid den första versionens premiär 1805 och i den slutgiltiga versionen som fortfarande gäller sedan 1814. I franska revolutionens kölvatten var Beethoven tvungen att gå försiktigt fram eftersom operans tema är kärlek men också politik. Leonora, utklädd till ung man, söker befria sin make som är politisk fånge. Beethoven var en stark förespråkare vad gäller både förbrödring och äktenskapets betydelse. Trots Beethovens i övrigt rikhaltiga produktion kom Fidelio att bli hans enda opera. Giacomo Puccini föddes den 22 december 1858 i Lucca som ligger i Toscana. Han dog den 29 november 1924 i Bryssel. Om man slår upp ordet verism kan man få den kortfattade beskrivningen operans osminkade verklighet. Efter att opera tidigare skildrat kunga och förstehus och förnäma salonger var det dags att byta kurs och skildra helt andra miljöer och människor. Här visade sig Puccini vara en av de främsta förespråkarna. Inom verism utvecklades både en litterär och en operastilsmässig inriktning. Syftet var att skildra vanliga människor, gärna i en utsatt situation. Boken Scène de la vie de Bohème av den franske författaren André Murger inspirerade Puccini till att komponera ett av operavärldens mest välkända och älskade operor, La Bohème. Premiären ägde rum 1 februari 1896. Några fattiga bohemer försöker få tillvaron att gå ihop med ingredienser som armod, sjukdom, men också skratt och kärlek, svartsjuka och slutligen död.
Sen ska jag berätta lite grann om de olika duetterna som finns i det här programmet. Och då kan vi ju börja med någonting helt annat, nämligen George Gershwin och en duett ur operan Porgy and Bess. Det var ju en väldigt, väldigt omvälvande opera när den skrevs av George Gershwin. George Gershwin hade skrivit musikaler och ni vet många, många slagers. Så att många tvivlade ju på att han hade kapaciteten att skriva en hel opera. Vilket han ju tydligt motbevisar. Och en rolig historia är från min ungdom. För jag var så väldigt förtjust i den här musiken så jag ville spela den då som pianist. Så jag beställde de här noterna i den musikaffären som fanns i den lilla staden där jag bodde. Och jag blev väldigt förvånad för sen när noterna kom då var de tjocka som en telefonkatalog. Om någon kommer ihåg hur en telefonkatalog ser ut. Men så tjock är alltså notmaterialet till denna opera. Men vi ska ju bara höra en duett och den duetten den heter Bess, You Is My Woman Now. Och det är alltså baritonsångaren Porgy som sjunger den och så svarar sopransångerskan Bess. Och det är Anton Ljungqvist och Ann-Louise Lögdlund som sjunger detta. Stilen som ni kommer att få höra lite av har ju både det här smäktande operamusiken och jazzklanger sammanvävt. På ett sätt som jag tycker är helt genialt. Jag ska prata om en annan duett i en helt annan stil. Nämligen en duett ur operan Norma av Bellini, en italiensk opera. Och Bellini kommer från Sicilien, är Siciliens mest berömda kompositör. Operan Norma handlar om Norma som är en överste prästinna. Vi är alltså tillbaks i gammal tid nu, om ni tänker romartiden. Och sen hennes motspelerska då heter Adalgisa. Problematiken med Norma och för Norma som överste prästinna, det är ju, ni vet ju reglerna runt det där, att hon får ju inte ha kontakt med någon man. Det visar ju sig då att Norma har flera barn, så att uppenbarligen så har hon ju haft kontakt med någon man. Och här är ju den ännu större katastrofen, om ni kan tänka er det, att denne man är en romare. Alltså från motståndarsidan då, som heter Polione i operan. Vi får inte träffa honom i den här duetten. Så att ni förstår att det finns ett starkt, starkt dramatiskt material. Musiken som Bellini skriver är från en tid, man brukar kalla den bel canto, alltså vacker sång. Och här regerar sången och sångarens melodi över akkompanjemanget och egentligen allting annat. Alltså orkester och piano ledsagar sången och bär fram sången. Och de två sångerskarna får helt briljera.
Jakob Gershowitz, sedermera känd och världsberömd under namnet George Gershwin, föddes i Brooklyn, New York, 26 september 1898. Under sin korta 38-åriga levnad åstadkom han tillsammans med sin bror Ira, förutom ett stort antal schlagerklassiker, några större ikoniska verk som Rhapsody in Blue från 1924 och den amerikanska folkoperan Porgy and Bess från 1935. Ira Gershwins libretto till operan bygger på Dorothy och DuBose Haywards roman Porgy, som skrevs 1927. För att George Gershwin skulle kunna tillföra operan rätt lokalfärg och att kunna göra den levande och trovärdig tillbringade han nästan ett år på Folly Island utanför Charleston, där också handlingen utspelar sig. Operan mottogs vid förpremiären på Colonial Theatre i Boston med stor entusiasm, medan premiären på Alvin Theatre i New York utlöste mer skeptiska reaktioner med tanke på att den ansågs vara en blandning mellan opera och musical. Gershwin avled av en hjärntumör i Los Angeles den 11 juli 1937. Vincenzo Bellini, som föddes 1801 i Catania på Sicilien och dog 33 år gammal i Paris, betraktas som huvudrepresentanten för 1800-talets romantiska italienska opera. Han införde en ny originell röstbehandling som utgjorde ett återupplivande av bel canto-traditionen. Förutom Norma är han känd för operor som Il Pirata och La Sonnambula, i vilken Jenny Lind firade stora internationella triumfer.
Sen har vi två Mozart-duetter. Båda är ur Figaros bröllop. Figaros bröllop var ju en opera som Mozart skrev och som grundar sig på en talad pjäs. Och den talade pjäsen var ju, alltså politiskt sett, en katastrof. Den kom i den här tiden runt franska revolutionen med ett innehåll som den härskande klassen inte tyckte om. Så att det var, kan man säga, för Mozarts personliga del ett mycket dåligt val av ämne. Men han brydde ju sig inte om det. Det har vi ju förstått, att han var en mycket egensinnig person. Och i den här scenen som jag beskriver först då sjunger greven, som är Anton Ljungqvist, mot Susanna, tjänsteflickan, som sjungs av Anna Maria Krave. Och det här är en grunddel i handlingen, att det fanns en gammal sedvänja som greven lovade att avskaffa, men han ville ändå uppehålla den just nu för det passade honom. Och det gällde alltså Susannas bröllopsnatt, när hon gifter sig då med Figaro, alltså operans huvudperson, som också är tillhör tjänstefolket. Och då menade greven att den natten är hans natt och inte Figaros. Det kan ni förstå, att det var ju ingenting som Susanna överhuvudtaget hade lust med. Och de har då hittat på ett väldigt listigt sätt att krångla sig ur detta. Susanna och grevinnan har en uppgörelse att det är grevinnan som ska komma utklädd till Susanna, alltså i hennes kläder. Och eftersom det är mörkt i parken så kommer inte greven att märka någonting förrän det är för sent, att det är hans egen fru som han uppvaktar och inte Susanna. I den här operaduetten då, och den sjungs förresten på svenska, vilket är skojigt och som jag hoppas att ska göra det hela mer förståeligt. Så jag uppfattar ju det i musiken att greven är mer gammeldags och en mer regelstyrd person. Och Susanna är en mer modern och mjukare person. Och så småningom så i sången så mjuknar greven upp. Tyvärr ändras hans kynne inte, utan han fortsätter att vara lika envis. Det slutar dock väl, kan jag säga, i den där operan. En annan scen som vi har med, den är mellan grevinnan och Susanna. Och då är det då Ann-Louise Lögdlund som sjunger grevinnan. Anna Maria Krave sjunger Susanna. Här gäller det då att skriva ett brev som greven ska få från Susanna. Men det är grevinnan, alltså grevens fru, som dikterar brevet. Det vet han inte om. Han tror ju då att när han får det att det är från Susanna. Och det här kan man väl säga, brevduetten brukar den här kallas. Det är nog en av de allra mest kända duetterna. Finns.
Wolfgang Amadeus Mozart föddes i Salzburg den 27 januari 1756 och avslutade sin levnad i Wien den 5 december 1791. Drottning Marie Antoinette av Frankrike spelade grevinnans roll när Beaumarchais pjäs från 1781 Figaros bröllop gavs på slottet Versailles. Pjäsen gjorde stor succé både där och i Paris, och ingen kunde väl ana att handlingens sprängstoff skulle utgöra en inspiration till den franska revolutionen 1789. Marie Antoinettes bror Josef den andre, tysk-romersk kejsare, förbjöd först pjäsens uppförande i Wien eftersom han ansåg den anstötlig. När Mozart så efter att ha komponerat operan Figaros bröllop på bara 6 veckor presenterade partituret för kejsaren blev denne förtjust och gav sitt nådiga tillstånd till att operan fick spelas. Josef den andre hade en ansträngd relation med adeln och ville gärna påpeka för dem att en tjänare kunde ha rätt mot sin herre.
Då har vi några arior också som när bara en sångare sjunger. Och då den allra mest kända arian vill jag nog säga är Toreador-arian ur Carmen. Den kan man till och med höra som allsång ibland. Och det är många som har sjungit en sån där skojig text till den där melodin som kommer från ett studentspex från början. Det kommer förhoppningsvis inte Anton Ljungqvist att göra, för då blir i varje fall jag upprörd, så att man försöker hålla ordning på honom. Bizet var ju en genial kompositör, och den här musiken är ju då handlingen i Carmen utspelar sig i Spanien, och musiken är ju inspirerad av spansk musik, men den är ju i grunden väldigt fransk. Alltså operan framförs ju i Paris. Och då har vi ett annat franskt stycke ur en opera som heter Werther av Jules Massenet. Och då kan man väl säga om Jules Massenet att det är den operatonsättare som har skrivit det mest berömda stycket för ett instrument, alltså inte för sång. Och det är ju lite dråpligt, men då tänker jag på ett stycke som heter Meditation ur operan Thais av Massenet. Det är inte det vi ska höra, utan vi ska höra en aria ur operan Werther som heter Pourquoi me réveiller, och det är Ole Alexander Bang som sjunger detta stycke.
Georges Bizet, som komponerade Carmen, föddes 1838 i Paris och avled där av hjärtsvikt efter en simtur i Seine den 3 juni 1875. Carmen uruppfördes 1875 på Opéra Comique i Paris, men fick ett skeptiskt mottagande mycket på grund av den socialrealistiska miljön som då var något helt nytt inom operakonsten. Några som omedelbart insåg Carmens stora konstnärliga värde var Richard Wagner, Johannes Brahms, Piotr Tchaikovsky och Friedrich Nietzsche. Operan går numera under epitetet Operornas opera. Jules Massenet föddes den 12 maj i Montauk och avled den 13 augusti 1912 i Paris. Efter den monumentala framgången med operan Manon och några fiaskon inspirerades Massenet att komponera en opera efter Goethes roman Den unge Werthers lidanden. Operan hade sin premiär på Wiener Hofoper den 16 februari 1892 och gjorde stor succé. Massenets avsikt var från början att låta premiären ske på Opéra Comique i Paris, där Georges Bizet hade uruppfört sin Carmen, men teatern brann dessvärre ned. Madamina
Il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio. Un catalogo è che ho fatto io.
Nu är jag tillbaka till Mozart igen, och då finns det ju en opera som heter Don Giovanni som han skrev efter Figaros bröllop. Figaros bröllop skrevs för Wien, för hovoperan i Wien. Don Giovanni skrevs för Prag efter en inbjudan därifrån och framfördes i Prag, och den teatern finns kvar fortfarande. Och det är säkert flera som har varit i Prag och gått runt där och tittat. För man blir förvånad över hur stor del av staden som ändå har restaurerats och bevarats från den tiden. Det är en berömd aria som brukar på svenska kallas för katalogarian. Som en rollfigur som heter Leporello sjunger. Leporello är Don Juans betjänt och allt i allo. Och han har fått för sig att han ska göra ett register över alla kvinnor som Don Juan träffar. Och han har också räknat detta. Och för att avskräcka då en av damerna så ska han sjunga upp det här. Det här fungerar ju inte, ni vet ju, kärleken är blind. Så att hon tror ju säkert inte på Leporello. Det tror inte jag i alla fall. Även om hon blir förfärad. I denna uppräkning så börjar då Leporello med att räkna upp hur många kvinnor som Johan har träffat i varje land. Hur många i Italien, hur många i Tyskland, i Frankrike, i Turkiet och så vidare. Rekordet finns i Spanien. Om någon är intresserad av det. Francesco Celea, italiensk kompositör som har skrivit en opera som heter Adriana Lecouvreur. Med motiv från franska revolutionen, om jag kommer ihåg rätt. Och i den operan så finns det en rollfigur då som heter Adriana. Och det är Ann-Louise Löglund som sjunger den arian nu. Som heter Poveri Fiori. Och man kan beskriva det som en oerhört dyster aria. Det är väldigt... sorgesamt, men väldigt vackert. Det är väldigt mycket smärta i den musiken. Och den är verkligen värd att framföra en sann operapärla.
Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio. Un catalogo è che ho fatto io.
Efter att Figaros bröllop bemötts av ett jasso efter premiären i Wien blev reaktionen efter uppförandet i Prag den diametralt motsatta. Entusiasmen var så stor att teaterledningen på stående fot beställde nyskriven opera av Mozart, vilket kom att bli Don Giovanni, som kom att få sitt uruppförande där den 29 oktober 1787. Musikerna fick antagligen arbeta flitigt eftersom kompositören lär ha skrivit färdigt overtyren så sent som natten före premiären. Succén blev stor och gav avtryck ända in i vår nutid då Don Giovanni spelas runt om på världens operascener. Den italienske operakompositören Francesco Celea levde mellan 23 juli 1866 och den 20 november 1950. Celea blev som fyraåring starkt påverkad av en föreställning av Bellinis Norma och började studera musik på musikkonservatoriet i Neapel, där han senare i livet också blev lärare. Andrea Lecouvreur hade premiär på Teatro Lirico i Milano med bland annat Enrico Caruso i rollistan. Operan är baserad på ett drama av Eugène Scribe. Förutom en melodisk stil i den neapolitanska traditionen kan man spåra influenser från bland annat Jules Massenet. I likhet med Puccinis La Bohème utspelar sig handlingen i Paris. Adriana Le Couvreur är den opera av Chilea som fortfarande uppförs i de internationella operahusen.
Du har hört det femte levande programbladet inför veckans konsert Operapärlor. Medverkande har varit opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang, repetitör och pianist Bo Eriksson samt operasångare Björn Eduard.